det tillhör ju inte riktigt, om man går igenom Nya testamentet som litteratur, att stanna upp vid Jesu liv. Men jag tycker ändå att man behöver göra det, för det här är någonting som förbryllar mig själv. Jag var med i kristna sammanhang oerhört länge innan jag stötte på någon som adresserade Jesu liv som en sammanhängande berättelse. För det är så här att vi kan jättemånga av berättelserna, men vi kan inte sätta ihop dem i den ordningen de hände. Och det är inte bara att vi inte kan sätta ihop dem, utan vi saknar ofta kategorierna att ens fråga: varför skulle jag tycka att den här händelsen var tidig i Jesu liv eller sen i Jesu liv? Om någon frågar er: här är berättelsen när de fyra killarna kom och bad på sin lame kompis och klättrar upp på taket och hissar ner honom framför fötterna på Jesus. Skulle du säga att det var tidigt eller sent? Och du säger: nej, men vänta lite nu. Vad skulle i berättelsen hjälpa mig att bestämma om det är tidigt eller sent? Och det vanliga som man tänker på, det är: står det tidigt? Men det här är Markus 2, det måste vara tidigt. Men då kan vi bli lite lurade av Matteus, som vi sa förra lektionen, för han har ju flyttat ordningen, va? Det är därför vi tror att bergspredikan är en tidig förkunnelse, vilket vi kommer att se att det kanske inte är. Så jag tänkte att jag skulle försöka ge er en lektion med några grundläggande, snabba idéer om hur hänger Jesu liv ihop. Och jag brukar tänka att det lättaste sättet, det är, för det första, det finns en sektion som vi inte ska säga så mycket om. Och det är ju det som börjar, nämligen vi säger Jesu födelse och uppväxt. Vi vet inte så mycket om det. Vi har berättelsen om Maria bebådelse, vi har berättelsen om Johannes döparen, vi har berättelsen om födelsen i Betlehem, herdarna som kommer, de vise männen som kommer, Jesus frambärs i templet, han omskärs, han flyr till Egypten, de landar i Nasaret. Vi har berättelsen om Jesus som 12 år i templet. Det är vad vi vet. Och sen är det tyst ända till han kommer till Johannes döparen i Jordan. Och då börjar vi med det vi kallar för Jesu offentliga tjänst. Och nu ska vi inte gå in på detaljer och sådär, men jag tror att Jesu offentliga tjänst varade i 3,5 år. Och jag tror att han började i januari år 30 efter Kristus, och jag tror att Jesus dog på korset år 33, i april år 33. Lite knappt 3,5 år. Att det är minst 2 år, det kan vi förstå från Johannes evangeliet, för Johannes evangeliet berättar om 3 olika påskhögtider. Och det måste ju ge minst 2 år. Och sen om man börjar titta på de här årtalen för kejsar Tiberius och för andra runt Jesus, så blir det här det mest troliga år, liksom kronologiska årtalet. Det är inte så viktigt när vi gör en översikt, utan det viktiga är lite hur det hänger ihop. Och vad jag brukar tänka på, en snabb översikt av Jesu liv, brukar jag göra så att man delar in det i 3 stycken delar. De gör så här: 3 stycken delar av Jesu liv. Och den första delen, då riktar sig Jesus till folket. Han kommer till judarna och han presenterar sig som Messias för judarna. Och han säger: här är jag. Ni kommer ihåg i Matteus 4:17 säger han: omvänd er, himmelriket är nära, tro evangeliet, här är jag. Och han vänder sig till alla de här som, och fler människor kommer ut och följer efter honom. Och vill säga, någonstans tro att det här är, ni kommer ihåg Johannes döparen, frågar om: men ser du inte att folk lämnar dig för att följa Jesus? Och Johannes döparen säger: det är så som sig, precis som sig bör. Han växer till och jag förminskas, för det är till honom ni ska gå. Men sen händer någonting i Matteus kapitel 12 till Matteus kapitel 13. I kapitel 12 så helar Jesus en man som är besatt av en ond ande. Och då kommer det religiösa ledarskapets representanter och de attackerar Jesus och de säger: hörru du, det där har du gjort med djävulens makt. Och handen på hjärtat, vi tror att du är Belzebuls son. Och Belzebul, det är ett annat namn, betyder smutsherren, och det är ett annat namn för Satan. Vi tror att du är Satans barn, säger de till Jesus. Och någonstans i den anklagelsen tycks Jesus ha sagt att nu är det nog. Och vad han gör då, det är att han allt mer kommer att lämna fokus från folket och istället ägna sig åt sina lärjungar. Och i den andra delen av hans offentliga tjänst så drar han sig undan. Han går bort ifrån stora folkmassor. Han drar sig undan i ensamhet för att be. Han kommer också dra sig undan Herodes Antipas område. Så han går upp till Tyrus och Sidon långt upp i norr. Han går till Dekapolisområdet som ligger på andra sidan Galileiska sjön. Han drar sig undan. Och när folk följer efter honom så gillar han inte det. Det var inte meningen. Och om ni lyssnar på det där som han sa i Matteus 4:17, omvänd er, himmelriket är nära, tro evangeliet. Se vilken skillnad det är mot vad han säger till folket som följer efter honom i Lukas 14 måste det vara. När han säger, om någon vill efterfölja mig försakar han sig själv och tagit sitt kors på sig. Ni måste beräkna kostnaden att vara min lärjunge. Tonen har ändrats i adresseringen. Och från kapitel 13 i Matteus fram till kapitel 16 i Matteus så kommer han att ge sin tid åt lärjungarna och försöka undervisa dem och förstå. Och ni kommer ihåg i Matteus 16 så är det så att Jesus där frågar lärjungarna, så säger han så här: vem säger folket att jag är? Och lärjungarna säger, ja, en del säger att du är Elias, och en del säger att du är Johannes döparen, och en del säger att du är profeten. Och då säger Jesus, men vem säger ni att jag är? Och Petrus, han som tar ledningen, han ställer sig framför och säger, du är Messias, den levande Gudens son, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Wow, säger Jesus, det där har du inte kommit på själv. Det har Gud förklarat för dig. Vad händer sen? Direkt efter det så säger Matteus, från den tiden började Jesus tala om att han måste gå till Jerusalem. Att han måste lida och att han måste dö. Och samma Petrus poppar upp och säger, nej Jesus, det, över min döda kropp, det ska jag hindra. För lärjungarna hade aldrig någonsin hört att Jesus skulle ge sitt liv. Det var första gången de förstod det. Så Jesus här är med lärjungarna tills de förstår att han är Messias. Och när de bekräftar att de tror att han är Messias, först då förklarar han vad Messias ska göra och vad Guds plans fullbordan innebär. Och den sista delen av Jesu liv handlar därför om vägen till korset. Så det här är det enkla sättet att se hur Jesu liv är disponerat. Han talar till folket, han talar till lärjungarna och han går mot korset. Och ni vet att de kommer ju att överge honom allihopa. En efter en troppar de av. Johannes 6 börjar berättelsen om hur lärjungarna säger, vi står inte ut och var med. Och den här stora skaran blir mindre och mindre. Till slut så har han en liten skara, och i Getsemane så flyr de mot alla håll, men Petrus följer ändå med. Men när den där lilla tjänsteflickan kommer och säger, jag vet vem han är, där Petrus, han har varit med Messias. Jag känner honom inte, säger Petrus, aldrig talas om honom. Och på korset ropar han, min Gud, varför har du övergivit mig? Vi tror att Jesus var framgångsrik, men han slutade ju i ytterst ensamhet. Men det här är ändå en ganska snabb skiss. Så ska vi titta på Jesu liv i en mera detaljerad bemärkelse, så brukar jag dela in Jesu liv i 10 stycken sektioner, 10 stycken bitar. Och nu går det ju lite undan då, för vi ska hinna det. Men om vi börjar med, så säger vi att den första delen, den kallar vi för födelse. Födelse och uppväxt. Och det är det vi sa. Det är den här berättelsen i Betlehem, Egypten och Nasaret. Och sen så 12 år gammal. Ungefär 5% av evangelietexten beskriver den här tiden. Sen kommer då den liksom offentliga tjänsten. De andra 9 handlar om Jesu offentliga tjänst. Och då börjar vi med den första, och den kallar vi för inledande verksamhet. Det här är när Jesus kommer till Johannes döparen och han låter sig döpas av Johannes i Jordan. När han kommer så säger Johannes, nej, det är ju inte jag som ska döpa dig, det är du som borde döpa mig. Johannes var ju medveten om vem Jesus var, och han pekar på Jesus och säger, se Guds lamm som borttager världens synd. Så redan här markerar man ju vad som händer. Vad den här sektionen handlar om, det är att Jesus nu träder fram. Han har ju varit dold på något sätt. Messias har ju hållit sig undan. Nu träder han fram. Och förutom dopet, så det andra som vi har från den här, det är ju frestelsen av djävulen i 40 dagar och 40 nätter. Och hur djävulen efter 40 dagars fasta frestar Jesus med 3 stycken frestelser. Gör stenar till bröd. Kasta dig från tempelmurens högsta punkt. Eller tillbe mig så ska du få all makt på jorden. Och vad djävulen där gör tror jag är att försöka få Jesus att han är beredd att ge upp mycket av sitt eget för att Jesus inte ska genomdriva det som inkarnationen hade för syfte, alltså människoblivandet. Jesus blev ju människa för att han skulle kunna bli vår medlare, dö på korset och bära våran synd. Men djävulen var ju beredd att ge honom all makt utan att han skulle försona synden. För då hade ju djävulen kunnat haft kvar en typ av makt som han insåg annars att han skulle förlora. Den här delen säger vi, om vi använder 30 så är det här från januari till april år 30, alltså ungefär 4 månader tid som täcks in av den här. Sen kommer, och det är nu det intressanta börjar, tycker jag. Det här kallar vi för tidig judeisk verksamhet. Vad är en tidig judeisk verksamhet? Judeisk, vad betyder det då? Jesus är inte längre i Jerusalem, men han är i Judén. Det är den södra delen av Israel. Ni kommer ihåg, Israel har ju Galileen i norr, Samarien i mitten, Judén längst ner och sen Perien på andra sidan Jordan då. Nu är Jesus i Judén. Och i den här, och den här tiden, den omfattar från maj till december år 30, alltså 8 månader. 8 månaders tid är han i Judén. Och om den här tiden vet vi i princip ingenting. Här är 8 månader av Jesu offentliga tjänst där vi egentligen inte har några som helst berättelser om vad som hände. Och det här är ju intressant. Varför det? Det enda som vi kan, om man läser i början på Johannes 4:e kapitel, så står det så här att när Jesus fick veta att fariséerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Det var ju vad som hände de här 8 månaderna. Fler följde Jesus än som följde Johannes. Och han döpte fler, även om det inte var Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Det enda stället jag vet att det står att lärjungar döpte de som följde med Jesus. Så vi har inte bara ett Johannesdop och ett lärjungadop. Vet ni hur många dop det talas om i Nya Testamentet? 7. 7 olika dop. Så här har vi 2 av dem, va? Då, står det i vers 3, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Och det här är ungefär vad vi vet om den här perioden. Och då måste vi fråga oss, varför det? Varför anser inte någon evangelist att det är viktigt att berätta om nästan om mer än ett halvt års av Jesu tjänst i Judén? Troligen därför att han erbjuder sig själv som messias till judarna. Och det är någonting som i efterhand inte är historiskt betydelsefullt. För de kommer ju så småningom att förkasta honom helt och hållet. Och det är därför som vi kommer att se. Så därför betonar evangelisterna inte det som hände här. Ni kommer att Johannes säger i kapitel 1. Han kom till sitt eget folk. Men hans eget folk tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav makt att bli Guds barn. Så det här är saker som var viktigt att göra för att uppfylla de löften som fanns i Gamla testamentet. Men det var inte viktigt att bevara för oss till eftervärlden. Därför det är en historiskt skeende som passerar. Vi har 2 händelser som hör ihop med den här perioden. Och det är en händelse som jag säger, en händelse in och en händelse ut. Det vill säga här i april, vid påsken, så har vi berättelsen om hur Jesus talar med Nikodemus. Hur Nikodemus kommer till honom om natten. Och i vägen ut i Johannes 4, fortsättningen på den här, är ju när han går ifrån Judén upp till Galileen, så passerar han Samarien och där träffar han kvinnan vid Sykars brunn. Och den berättelsen, de hör ju till den här perioden, men de hör ju inte till någonting under perioden, utan före och efter. Så går han då för det fjärde upp till Galileen, och då talar vi om tidig galileisk verksamhet. Och den tidiga galileiska verksamheten, det är ju när han kommer ju till Nasaret. Ni kommer ihåg det? Till sin hemförsamling, Lukas 4. Och där kommer han in på sabbaten och de ger honom bokrullen och han får läsa Jesaja. Och sen när han läst det så säger han, idag har dessa ord blivit uppfyllda inför era ögon. Fullbordade inför ögonen. Och de blir vansinniga och driver honom ut i synagogan mot ett stup. För han har ju sagt då att han är på uppfyllelsen av Gamla testamentet. Hur kan snicka pojken Josefs son, som vi har spelat fotboll med ner på gatan här, hur kan han komma och påstå sådana saker? Det är hädelse, va? Och någonstans så vänder sig plötsligt, stannar Jesus, vänder sig om och ser på dem, och när de ser hans blick så stannar hela mobben upp och delar på sig. Och Jesus går därifrån. Den blicken, undrar jag hur den var. Och då lämnar han Nasaret och flyttar till Kapernaum. Då är vi i den tidiga galileiska verksamheten, så är vi alltså i januari till april år 31. Här har vi 4 månader till ungefär. 4 månader till. Så nu har det gått 1 år och 4 månader. Vi börjar närma oss halva Jesu offentliga tjänst. Om vi säger, jag brukar tänka, säger man 3 år, liksom, så kommer sluttampen sen när han är på väg till Jerusalem. Men 1 år och 4 månader, då är vi liksom på väg mot mitten på den offentliga tjänsten. Han flyttar till Kapernaum. Jag trodde länge, nu får vi se om ni håller med mig, jag trodde länge att Nasaret, det var en större stad, och Kapernaum, det var en lite fiskarsamhälle, och att Jesus liksom flyttade från det stora till det lilla. Hur fel kan vi ha? Nasaret vid den här tiden var en stad på kanske 300-400 invånare. Det var liksom som att bo i Knäckebrehult. Det är liksom, ingen vet var det ligger, va? Men Kapernaum, det var en stor stad. Den låg på handelsvägen som kom bort från Irak och Persien och sen kom att fortsätta ner till Egypten. Den var ett centrum för romerska soldater. En skriver så här: på Jesu tid hade Kapernaum ett tusental invånare, och många av dem var borgarklassen, välbärgade affärsmän, fiskegrossister, tullare, värdshusägare och så de 100 romerska soldaterna och officerarna. Och en annan skriver: Jesu flytt från Nasaret till Kapernaum är inget mindre än en flytt från skuggan in i rampljuset. Nasaret var isolerat från världen, en plats där någons ord mest troligt förblev okänt. Men Kapernaum var i kontakt med världen via den internationella handelsrutten. Genom att bo där kunde Jesus vara säker på att det han gjorde och sa skulle spridas vitt och brett. Avståndet mellan platserna är litet, men konsekvensen av flytten är minst sagt oerhörd. Det vill säga, hur kunde det religiösa ledarskapet i Jerusalem veta vad Jesus gjorde i Kapernaum? Därför alla de som trafikerade den här handelsrutten, de kom och berättelserna om Jesus när de fortsatte ner vägen mot Egypten. Har ni hört? Där uppe, den här Jesus, han har helat den här, han har gjort det, han har gett fisk, han har gett mat, han har gjort det här. Och ledarskapet blir argare och skickade upp sina representanter upp hit. Så det här var ett strategiskt flytt som Jesus gjorde. Arkeologiskt har man ju hittat vad man tror är Petrus hus. Man har grävt ut det. Och det finns Kapernaum idag, en liten, det finns en kyrka byggd där, men det finns en liten plats där man kan se det här huset. Möjligt och troligt det är huset där de 4 killarna bar upp sin kompis på taket. Och det husets rester skulle kunna finnas kvar. Nå, det här är den inledande verksamheten. Och först nu någonstans här, efter nästan halva tiden, väljer Jesus ut sina 12 lärjungar. Så Jesus hade nästan halva sin offentliga tjänst, en skara med lärjungar, men inga speciellt utvalda. Vi har ju en konstig idé om lärjungaskap, därför att vi använder texterna isolerade från varann. Vi brukar gå till Johannes 1 när Jesus träffar de här första lärjungarna, va? Och han säger: följ mig, och de lämnade näten och följde honom alltihopa. Men om vi läser det här i kronologisk ordning, så ser vi att vad som hände var att Jesus mötte dem, sa följ mig, de gick med honom ett tag och sen vände de hem. Och nu efter över 1 år så kommer han tillbaks och möter dem igen på stranden vid Galileiska sjön, och det är då han säger följ mig. Och då lämnar de sina skepp och sina båtar och går med honom. Lärjungaskapet var inte någonting de utmanades till och gick så där och släppte allt bara de såg honom. De hade haft ett år att fundera på om det var värt priset. Och så blir det ibland när predikanter tar en text och inte läser det historiska sammanhanget. Och då måste vi tänka att här har han ju nu, direkt efter han kallar, i det vi kallar nu då för det femte, mellangalileisk period, va? Och den mellangalileiska perioden, den är lång. Den är från april år 31 till april år 32. Det är alltså 12 månader. Så här har vi huvuddelen av Jesu offentliga tjänst. Och det är här nu som han kommer att hålla bergspredikan. Den kommer ganska direkt efter att han har kallat sina lärjungar. Direkt följt av bergspredikan där kom ju sentensen om lärjungaskap. Men vad han sa i början var ju att bergspredikan måste knyta ihop till det som hände innan. Och det som hände innan var ju att Jesus presenterar sig som Guds son och den som nu trätt in i världen som en människa. Vi måste förstå på något sätt när man läser bergspredikan att det är ju en predikan under gamla förbundet. Har ni funderat på det? Men hela evangelierna utspelas ju under gamla förbundets tid. När börjar det nya förbundet att gälla? När Jesus dör, vad är det han säger när han instiftar nattvarden? Detta är det nya förbundet i mitt blod. Så det nya förbundet instiftas på korset och i uppståndelsen. Och Jesus lever ju hela sitt liv under gamla förbundets tid. Och det måste ju påverka vår förståelse av det som händer. I bergspredikan säger han till exempel, om någon av er bär fram ett offer till altaret och då kommer på att ni har något otalt med er broder, lägg då ner offret och gå först och försona er med din broder och kom sen tillbaks och bär fram offret. Hur många av er har offrat vid altaret nyligen? Varför inte det då? För det gjorde man i gamla förbundet. Så här talar ju Jesus uppenbarligen till människor som fortfarande lever under det gamla förbundet. Så att vi måste förstå det här historiskt. Det här är det vi behöver ha med oss när vi ska förstå att det här är historiska böcker. De berättar en historia. Jesus levde, erbjöd sig som Messias under gamla förbundets tid. Och när vi talar om det här folket, lärjungarna, resten, så ser vi att när han talar om folket så talar han ju till folket så som varande arvtagare till löftet av gamla förbundet och Messias. Här är jag, ta emot Messias som gamla förbundet säger att han skulle komma. Men när han sen vänder sig till lärjungarna, som vi kommer att se att han gör här, då kommer han ju lägga ner hos dem det som de ska bära med sig in i den nya tiden. Han förbereder ju, så beroende på om en text står tidigt i evangelierna eller sent i kronologin, så finns det ju ett annorlunda fokus. Står det tidigt så kan vi tänka på att det som han säger är att han talar till judar under gamla förbundets tid. När han kommer längre fram, ni kommer ihåg vad han säger till lärjungarna, nu hoppar jag lite i kronologin, men han är kvällen innan så säger att jag har mycket mer att kunna säga till er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han leda er in i hela sanningen. Ni ska få med, ni har ju fått saker som ni ska ha med er. Och det är ju det som den här senare tiden kommer att vara, när han väljer lärjungarna och när han nu satsar på lärjungarna. Och det är det som säger, här i mellangaliska tiden så kommer han nu att hålla sin bergspredikan. Och sen kommer den här vändpunkten, den kommer att ske någonstans mitt i den här tiden. Och ni kommer ihåg jag sa att han helade en man som var besatt av en oren ande och de kallar honom för Belzebuls son. Och det här säger ju Jesus, en av de svåraste texterna i Nya Testamentet att förstå, när han säger det där var synd mot den helige ande. Och det kommer aldrig någonsin att kunna förlåta sig. Vad betyder det? Jag tror att synd mot den helige ande var någonting man bara kunde begå när Jesus gick på jorden och när man mötte honom personligen. Jag tror inte att det är någonting som kan begås. Men vad händer efter det? Jesus svarar ju på de här anklagelserna. Vet ni hur han svarar? Han svarar med tre saker. Det första som Jesus säger är, ni säger att jag driver ut den onda anden med ondskans makt. Men ett rike som strider mot sig själv, det kommer ju aldrig kunna bestå. För att om jag är ond och driver ut en ond ande, då blir ju summan god. Vi ser ju det här i Syrien idag. Va? Hela inbördeskriget leder till att hela landet kollapsar. Då ska ni ju vara glada. Om jag använder ondskans makt mot ondskan, det är bara att vara tacksam. För resultatet är ju gott. Sen säger han det andra. Ni kallar mig för djävulens barn. Det är den oförlåtliga synden. Därför att om man möter Jesus, hör honom, ser allt han gör och ändå tillsluter sina öron och sina ögon för vem han är, då finns det ju inget hopp. Hur ska jag någonsin kunna bli frälst om jag vägrar att lyssna på honom som står mitt framför mig och är Guds väg till frälsning? Men vad är det tredje som Jesus gör? Han börjar berätta liknelser. Och jag betonar, han börjar berätta liknelser. Här är vi alltså mer än in i halva Jesu offentliga tjänst. Och det är där ni i Matteus 13 har det som vi kallar för liknelsetalet. Och vi ser det här direkt. Han börjar ju med en liknelse som handlar om såningsmannen och de fyra jordmånerna. En såningsman gick ut för att så, och när han sådde föll en del på vägen, en del föll bland törnen, en del föll bland stenar och en del föll på den goda jorden. Och då så kommer ju lärjungarna till honom. Och då kan man tänka sig att om de inte förstod den här liknelsen, då skulle de ju säga till Jesus, vad betyder det här? Vad menar du? Men det gör de inte, det kommer sen. Utan istället kommer de upp till Jesus och så låter de, ursäkta nu, men de låter som rumpnissarna i Ronja Rövardotter, va? Varför gör du på detta viset? Varför berättar du liknelse? Varför gör du så här? För det här var nytt också för dem. Och då förklarar Jesus varför han berättar liknelse. Er, säger han till lärjungarna, är givet att förstå himmelrikets hemligheter. Men det gäller inte dem. Vilka är dem? Det var ju de där som kallade honom för djävulens barn. De förstår inte. Er är givet att förstå, men det gäller inte dem. Till att den som har, säger han, ska vara givet. Men åt den som ingenting har ska tas också det lilla de har. Det vill säga, ni som har tagit emot, ni ska få mer. Men de som inte har tagit emot, om de ens har fattat något, så kommer de att förlora det med. Därför talar jag till dem i liknelser. För fast de ser, så ser de inte. Och fast de hör, så hör de inte. De förstår inte, säger Jesus. Vad betyder det då? Fast de ser, så ser de inte. Så kan man väl inte säga. Fast de hör, så hör de inte. Vad jag tror Jesus gör är det här. Han använder, i hela Bibeln så används kroppen som en bild. Allt det yttre som vi kan se på en människa illustreras med det yttre på kroppen. När Jesaja skriver, hur ljuvligt inte fotstegen av den som förkunnar glatt budskap. Är inte det lite märkligt? Det låter väl inte annorlunda om det kommer en evangelist och går på i gruset eller om det kommer en bonde. Det låter väl likadant. Ja, men det är en bild. Hur glad blir jag inte när jag hör att nu kommer han med budskapet? Va? Eller för att ta det här, vad kallar Bibeln om som är högmodiga? Stivnackade. Man ser dem gå med näsan i vädret och så stel i nacken. Det finns saker på yttre som vi kan se. Det beskriver Bibeln med yttre attribut. Men det som handlar om det inre livet beskriver Bibeln med de inre delarna av kroppen. Med hjärtat, njurar, lungor, lever. Det är därför vi talar om att ta emot Jesus i hjärtat. Det har ju inte med hjärtat att göra. Det har ju inte, utan det är en symbol för vårt inre liv. Det är därför när psalmisten säger prisa Gud med dina lungor. Även om körledarna tycker om att säga att ni prisar Gud med lungen, så betyder det när du prisar Gud ska det komma från ditt inre. Eller hur? Och då blir ju ögon och öron någonting som handlar om passagen från det yttre till det inre. Och det är det Jesus säger här. De ser. Och i första meningen så menar han det bokstavligt. De ser under, de ser hur lama går, hur blinda ser, de ser hur de besatta blir befriade. Men de ser inte, de låter det inte passera för att beröra sin inre människa. De hör alla predikningar, de hör saligprisningar, de hör allt som jag säger. Men de hör ändå inte i bemärkelsen, de berörs inte av det jag säger. De förstår inte, säger han. Och därför talar jag till dem i liknelser. Så vad en liknelses syfte är inte som jag länge trodde att man skulle illustrera undervisningen för att göra den lättare att förstå. Utan det är istället som en gåta eller en rebus som ska göra det svårare att förstå. Så att bara de som följer Jesus ska kunna begripa och de andra som inte vill inte ska få något material att kritisera Jesus för. Det är själva idén. Och se, här är det som är nyckeln. I Nya Testamentet har vi bevarat 36 liknelser av Jesus. 36. Före kapitel 13 berättar Jesus 3 liknelser. Från och med kapitel 13 och framåt berättar han 33 liknelser. I huvudsak berättar Jesus liknelse bara andra delen av sin offentliga tjänst. Och det måste ju tala om för oss att det finns ett syfte som är knuten till att den andra delen av hans tjänst har en annan innebörd historiskt sett än den första delen av hans offentliga tjänst. Förstår ni? Och den här liknelsen om de fyra åkertegarna i mina ögon, det är nyckeln in i liknelsernas värld. Om man inte förstår den liknelsen så kommer jag inte att förstå de andra. För vad är det han säger med den liknelsen? Nu ska inte jag hålla på och predika texter där, det hinner vi inte. Men han säger ju så här. Det är samma såningsman i alla fyra scenarierna. Det är ingen skillnad. Och såningsmannen, säger han, det är Gud Fader som går ut och sår. Det är samma utsäde i alla de fyra. Det är samma utsäde på vägen och bland törnen och bland stenarna. Det enda som skiljer är mottagandet av ordet. Och det är det som står i fokus här i kapitel 12, 13 i Matteus. Hur tar jag emot ordet? Och Jesus säger, det är det som skiljer lärjungarna som tar emot. Så det går 100-falt och 60-falt och 30. De får mer. Men de andra är ju de som det inte händer någonting i. Så han sätter ju fokus och säger, den här liknelsen förklarar alla andra liknelser. Det här är till för de som vill ta emot, för de som har öron att höra, för de som har ögon att se med, och de som inte vill se och de som inte vill höra, de kommer inte att förstå. För från och med nu så kommer jag att vända mig bort ifrån folkmassorna och vända mig till lärjungarna. Och det är det som kommer att ske i den sjätte då, som vi kallar för den sengalileiska perioden, som är ungefär 6 månader från maj till oktober. Och det här nu som Jesus, på grund av det här och på grund av motståndet från Herodes Antipas, drar sig undan från det offentliga. Folk fortsätter ju att följa efter honom. Men han säger så fort, och de hoppar i båten och åker över sjön, och när de kommer på andra sidan så har folk gått dit, va? Han gör allt han kan för att komma bort ifrån dem, och de fortsätter ändå. Och han går längre och längre, och till slut så går han upp långt norrut till Tyrus och Sidon, där vi har berättelsen hur han möter den kananeiska kvinnan. Va? En enda. Och han säger ju till henne, jag har inte sett större tro i Israel än hos dig. Någon som inte är judinna, någon som inte har judisk bakgrund. Och när lärjungarna förstår att han är Messias, då bekänner de. Det vi sa att Petrus gjorde. Och då tar Jesus med sig 3 stycken upp på förklaringsberget, eller härlighetsberget som någon översättning säger. Där de får se en glimt in av den kommande messianska riket med Mose och Elia. Jag brukar trösta mig med att Mose fick komma in i landet till slut, va? Det fick han ju inte i Gamla testamentet. Men till slut. Och sen börjar vandringen tillbaka mot Jerusalem i långsamt mak. Den sjunde kallar vi för den senjudiska verksamhet. Då Jesus nu flyttar sig återigen ner till de södra delarna. Och sen ut på andra sidan Jordan i den senperiska perioden. Och då är vi vid årsskiftet in i det sista året. Och det här vi läser då i kapitel 14 om hur han i Perén talar just om det här lärjungatalet, att vi måste beräkna kostnaden. Om någon ska bygga en torn sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden. För att om han inte gör det så kommer han inte att kunna bygga det färdigt, och då kommer folk att skratta åt honom och säga, kan inte ens klara av det här. Du ska bygga en friggebod och du kunde inte ens få ihop det. Om du inte kan göra det i din trädgård, hur ska vi då tro om ditt kristna liv? Va? Om du inte beräknar kostnaden av lärjungaskapet kommer folk att skratta åt dig, säger han. Det är en väldigt annorlunda ton nu när det börjar dra ihop sig. Och sen kommer då den senperioden, han kommer ju, det slutar ju med att han får bud om att Lazarus är död, och han drar sig mot Betania och uppväcker Lazarus från de döda. Och sen går han upp norrut och ansluter sig till pilgrimerna som går ner mot Jerusalem för påsken. Och så kommer den nionde, som vi kallar då för den sista påsken. Och i den sista påsken, vi har mellan 25-30% av allt evangeliematerial handlar om just den sista påsken. 29,1% är det i min räkning. Som är 7 dagar från söndag, palmsöndagen som vi står inför, när han tågar in i Jerusalem och alla ropar Hosianna. O Herre fräls. Han nu uppfyller profetian, se din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna. Och när de ropar Hosianna bekräftar de att de tror att han är Messias. När ni läser den här texten nu på helgen, titta på skillnaden mellan de som står utanför Jerusalems murar och de som står innanför Jerusalems murar. De som är utanför murarna är ju pilgrimerna som kommer norrifrån, som har hört allt uppe i Galileen och som nu säger han är Messias. Hosianna, här är palmladen och lägg min mantel. Ja, tjosan hejsan. Och de där från Jerusalem som står innanför murarna, de står och säger, vem är det här? Vad är det här för någonting? Skärp till det nu, va? För de har inte samma bild av honom. Och så kommer den här tragiska veckan. Vi har beskrivningar av alla händelser under alla dagar i veckan utan onsdag då vi inte vet någonting. Men på torsdagen, de möts i översalen, han instiftar nattvarden, han talar till lärjungarna. Judas förråder honom, han grips i ett Getsemane, han förs genom 6 rättegångar, 3 judiska rättegångar, 3 romerska rättegångar. Till slut Pilatus dömer honom till döden, han bär sitt kors mot. Och om det finns någon som helst sanningsbakgrund av dagens Via Dolorosa så bar han sitt kors ungefär 250 meter innan han kapsejsade. Och Simon från Kyrene, troligen en färgad man från Libyen, Kyrene ligger i Libyen, som fick ta upp den och bära den återstående dryga kilometern ut i Golgata. Där Jesus korsfästs, dör och begravs. Och sen har vi den 10:e efteruppståndelsen. På söndag morgon när de kommer ut i graven så är den tom. Jesus har uppstått. Varför letar ni den levande bland de döda, frågar de. Och Jesu uppståndelse är kroppslig. Och han kommer att vara med sina lärjungar under och med andra. I första Korintherbrevet berättas det också i kapitel 15 om flera andra som han visade sig för innan han till slut möter dem på Olivberget, och där har vi himmelsfärden, och där slutar så att säga vår berättelse om Jesu jordiska liv. Missa inte nu att Jesu inkarnation, att han är människa, är en evig inkarnation. Jesus upphör inte att vara sann Gud och sann människa i och med himmelsfärden. Han är fortfarande idag sann Gud och sann människa. Så Jesus blev människa en gång för alla, inte som flera av de sekterna brukar undervisa att han tog på sig en mänsklig gestalt som han sen lämnade. Utan Jesus idag sitter på Guds faderns högra sida i sin förhärligade kropp. En sån kropp vi en gång ska få. Får ni lite grepp om Jesus? Först i folket. Och det innebär att tidiga texter blickar bakåt mot gamla förbundet. Han erbjuder sig som Messias till judarna. Senare texter till lärjungarna, då lägger Jesus ner saker som han berättar för dem i förväg mot det att de ska ta hand om det när han är död, uppstånden och rest i himlen. Så vi kan inte tolka alla bibeltexter i evangelien efter samma mått, utan vi måste veta ungefär var de hör hemma för att vi ska veta om det som sägs i dem är avsett så som varande under gamla förbundet eller avsett för det nya förbundet. För det här är en period av förberedelser fram till det nya förbundets instiftande.